Ja, hoppas nu att du har fått ihop det. Och har du det, då hoppas jag att du skickar in ditt svar på momangen. Var med och tävla om brickor, badlakan och äran förstås. Klicka på skicka om du löst krysset på en skärm. Och har du använt papper och penna, då är adressen Melodikrysset nummer 14, Sveriges Radio P410912 Stockholm. Och nu har det blivit dags att ta farväl för den här gången. Och vi som har jobbat idag tackar för att du var med. Och tekniker Hanna Melander, producent Agneta Karlsson och jag heter Annika Jankell. Och vi önskar dig att du får en riktigt härlig fortsättning på denna aprilhelg. Och publicera gärna bilder när ni kryssar. Det är ju så kul. Nu återstår bara en sak. Hanna och Agneta, är ni med? Kyss och kram! Som vi säger.
Här är Ekot. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och arbetsgivarorganisationen Sobona la fram igår. Det krävs ett bättre avtal som kan minska lärares arbetsbelastning, säger lärarfackets förbundsordförande Anna Olskog.
Dels är vi för få, vi har för stora barngrupper och vi har ett svällande uppdrag med krav från alla möjliga olika håll. Ambitionsnivån är hög, men vår verklighet är stram och det kan vi inte fortsätta med.
Till skillnad från de andra fackförbunden i avtalsrörelsen som berör omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner, så driver Sveriges lärare inte frågan om arbetstidsförkortning. De vill istället se en reglering av medlemmarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning enligt Anna Olskog.
Vår reglering handlar ju om att få ner vår arbetstid till heltid, så skulle jag vilja säga.
Och vad blir nästa steg från ert håll nu då?
Ja, nu har vi ju kommunicerat vårt nej och sen får vi se vart det här tar vägen, men det är väl sannolikt att det leder till medling.
Och det nuvarande kollektivavtalet är förlängt och gäller under processens gång. Ekot söker arbetsgivarsidan för en kommentar. Reporter Ida Svansbo. I Ukraina stiger dödssiffran efter den ryska robotattacken mot president Zelenskys hemstad Kryvrich igår. 18 personer dödades och 61 skadades, varav många var barn. Roboten träffade ett bostadsområde nära en lekplats, men Ryssland hävdar att målet var en restaurang där befälhavare möttes. Sverige igen. Barn och unga mellan 8 och 19 år väljer bort sökmotorer som Google och använder i högre utsträckning generativ AI som ChatGPT när de söker svar på sina frågor. Det visar Internetstiftelsens årliga rapport Barnen och internet som släpps först i höst. Enligt organisationen så ställer det här nya krav på källkritik eftersom det är svårare att veta varifrån informationen kommer och om den är sann. Christer Lindgren är högstadielärare på Sjöängsskolan i Älvsjö i södra Stockholm och han märker av det här och har moment med just generativ AI i sin undervisning.
Vi måste som lärare anpassa oss, tror jag, efter det här verktyget som finns nu. Och att vi kan vara med i den processen istället för att lämna dem själva att utforska det på egen hand.
Idag väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. Temperatur från i sydväst knappt 10 plus till längst i norr runt 0 grader. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
Hey Fonzie.
Oh no.
¿Qué pasa de mí?
Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú,
soy yo.
Okay,
I don't really, really wanna fight anymore.
Mia, så himla roligt att du är här.
Jag trodde du skulle säga, hon är inte bara komiker, hon är inom autismspektrat också.
Ja, just det, precis.
Men det hade varit en lite hardcore presentation.
Det hade varit
kanske
väldigt spännande. Vi får se om vi kommer att komma fram till det här eller inte.
Det kommer vi att komma säkert fram till, ja.
Det kanske kommer bli så.
Det här är Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer. Hjärta och Hjärna tar ett ämne och sina påståenden och myter runt det, genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Och det här avsnittet handlar om autism.
Kommer du ihåg Rain Man, den här filmen som kom 1988 med Tom Cruise och Dustin Hoffman? Minns du den?
Ja, den glömmer man ju inte.
Nej, kan du berätta lite handlingen i den?
När kom den egentligen?
Den kom 88, så jag var 14.
Och, hjälp mig nu med matte då.
Och då var 76. Då var du 12.
12, ja. Ja. Var jag bara 12? Ja, för att det jag kommer ihåg var ju att man blir väldigt berörd av den filmen. Mm. Men man tänkte nog aldrig att Dustin Hoffman spelade en autistisk person. Nej. Det tror inte jag reflekterade över då.
Nej.
Jag tänkte, det var ingenting som man...
Det var inget som du funderade om?
Nej, inte så. Inte som 12-åring. Jag tror inte man hade dem.
Man kanske bara tänkte att han
jag kategoriserade inte. Jag tänkte att han var en speciell människa.
En udda figur.
Ja, en udda, ja. Som hade, han hade väl mycket så att han fick göra allting lite... Var det inte lite OCD? Så att det var väldigt så...
Det var lite OCD-artigt också. Ja, duktig på att räkna. Ja, det föll ut massa tändstycken och askan kunde räkna sig. Det var 396 stycken. Men det fyra kvar i
utan
asken.
Att om man inte skulle definiera någonting så gick han ju... Det gick ju rakt in i hjärtat, liksom.
Ja, men verkligen. Han fick väl verkligen mycket beröm för den här rollen. Mm. Men för mig var det nog, för jag tror att man pratade om att han var autistisk då. Kanske, alltså jag var ju lite äldre än dig då, men att det var liksom första gången nästan jag hörde ordet autism eller autistisk. Mm. Och jag vet inte om jag är, vad ska man säga, representativ för allmänheten här, om det var så i övrigt också. Men, och även om Raymond då såklart hjälpte till att sätta autismen på kartan, så skapade också filmen någon rätt ensidig bild av vad autism är. Och det är ju såklart inte filmens fel. Men eftersom det fick ett sånt genomslag då, så blev det liksom, ja men så här funkar autism. Det är en väldigt fint porträtterad karaktär, den här Raymond heter han väl, eller? Kommer ni ihåg? Det kändes som att jag säger fel. Men Dustins karaktär då i alla fall, han är väldigt fint porträtterad. Mm. Men han är ju ganska ovanligt exempel på hur autism kan se ut. Och det har bidragit lite till stereotyper också som kan påverka hur vi ser på och förstår autism idag. Men vad har du för relation till autism, Mia? Vad tänker du när jag säger autism eller autistisk?
Men idag nu när man är vuxen och har lärt känna sig själv på alla möjliga olika sätt. Både trevliga och otrevliga, svåra och lätta och så. Jag tänker, autism är ju så stort. Alltså det är ju som en nästan regnskog. Mm. Det innehåller så mycket olika, både fina, svåra, problematiska, komplexa. Det där spektrat är så brett. Mm. Och man kan ha lite grann av det, eller mycket av det. Eller för mig då, som har utretts för ADHD, och när jag förstod liksom vad det är. ADHD är också en sån här grej som man slänger sig med. När man kunde liksom pinpointa vissa grejer som man alltid har haft med sig i sin personlighet.
Verkligen. Mm.
Och kanske sett som, ja men skäm, jag i alla fall har haft en stor skam i det. Mm. Att jag inte kan göra på samma sätt. Det ser så lätt ut när alla andra lever. Mm. Och så har man liksom mer kämpat med att försöka göra som alla andra än att hitta sin egen modell tills den dagen man förstod
att... Man kanske fått själv försöker, så man känner att man liksom kanske inte riktigt har kunnat rå för.
Men alltså sådana saker också som kan vara... För andra är de väldigt lätta. Mm. Och för mig är de så jävla svåra och tar så mycket kraft och energi. Och innan man liksom knäcker den nöten...
Precis, innan man förstår sig
att,
själv.
Men varför ska jag försöka göra? Ska jag lägga hela min livsenergi på att försöka göra som de andra när jag skulle kunna göra så här och fungera ändå? Mm. Det är väl en sån sak. Och då har ju jag menar, den ADHD jag har är ju... Det är ju ingenting som hindrar mig från att leva mitt liv. Sen kan du ju ha en autism som är mycket svårare.
Ja, precis. Det finns ju så ett enormt spektra där liksom.
Alltid på väg någon annanstans. En flyttfågel ur balans. Som fick ha huvudet i din famn. Räddare som räddas kan. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Och vi kommer inte längre, jag tror att vi stannat vid vår slutstation. Ser alltid slutet i varje stad. Är det inte uppenbart? Lät aldrig tandborsten ligga kvar. Jag var bara på genomfart. Det blev måndag för mig. Du vet såna som mig faller så hårt och sen ångrar man sig. Du står kvar i dina regnblöta skor på vägen där jag brände vår bro. Och vi kommer inte längre, jag tror att vi stannat vid vår slutstation. Känns som det är det enda du gjort. Jag går för skadan är redan gjort. Och du står kvar i dina regnblöta skor.
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Jag blev färdig psykolog 2003, och det är 22 år sedan. Och det känns som att det har hänt väldigt mycket när det gäller diagnoser och forskning sedan den tiden. Och då är ju ett område som verkligen har utvecklats, både som du pratar om ADHD, men också liksom medvetenheten kring autism och synen på autism då. Och diagnoserna var också annorlunda, för man pratar mer om ämnet än någonsin i poddar, det skrivs böcker, det forskas såklart och pratas om i tv-program, och fokuset på kvinnor med autism har också ökat de senaste åren. Så det känns ju extra spännande att vi ska prata mer om det här idag och kanske slå hål på några av myterna eller idéerna, eller få lära oss lite mer i alla fall. Och med oss har vi självklart också en expert på ämnet, Sebastian Lundström, klinisk psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne samt docent vid Gillbergs centrum i Göteborgs universitet. Välkommen hit!
Tack!
Om du bara först skulle berätta, vad är autism? De flesta har väl någon känsla sådär, ja men det är nog lite så här och så här, men du vet ju, vad är det egentligen?
Ja, och det är ju väldigt föränderligt beroende på i vilken tid man pratar om det. Man pratar om det på 80-talet, så ser det annorlunda ut än vad det gör på 2010-talet, och ser det annorlunda ut än vad det gör på 2020-talet. Men om man ska utgå från de diagnostiska manualer som vi använder, det som definierade, så är det i princip svårigheter att bibehålla och utveckla relationer, svårigheter med det verbala talet, svårigheter med det icke-verbala, den icke-verbala kommunikationen, använda gester och liknande, ansiktsuttryck. Och det är liksom den sociokommunikativa delen av det hela. Och sen så har vi även det som vi kallar för det stereotypa och repetitiva eller begränsade. Och det man har svårigheter med perception, till exempel höjdskillnader kan det vara, eller vissa äter bara jättestark mat eller klarar inte av någon salt eller något peppar i maten. Det är att man har svårigheter med att bryta sina rutiner. Man är ganska rutinbunden utav sig. Man vill ha saker på sitt eget sätt. Mm. Men om man ska koka ner det, så tror jag att det är en svårighet med den sociala instinkten. Och det här är ju lite någonting som vi har till mans allihopa. Men när det här blir funktionsnedsättande, så det påverkar dig eller din omgivning, det är då vi börjar prata om diagnos.
Mm. Men man behöver ju inte ha alla de här grejerna, för till exempel du sa det här med verbal förmåga. Vissa personer som är autistiska har ju en fantastisk verbal förmåga och kan sätta ord på, alltså, mycket mer än vad jag någonsin skulle kunna göra.
Ja, faktum är att du måste ha nedsättningar i det, men det kan ju ta sig väldigt annorlunda uttryck. Vissa kanske pratar mekaniskt, använder ett högtravande språk, inte anpassar sig till situationen, trots att den kanske har ett, liksom ett verbal förmåga som är högt, högt över genomsnittet. Mm. Så är det ändå.
Så då tänker man att problemet är liksom i kontakt med andra då liksom.
Men då tänker jag ju också sådär, alltså då blir man ju alltid, nu går ju min hjärna igång, men när man pratar om det här, för det är också någon sån där grej som jag har tänkt så jäkla mycket på det, just det här med, då är det ju att man ändå har någon som utgångspunkt att vi ska fungera ihop som individer i ett stort samhälle. Mm. Och för att vi ska kunna fungera ihop som individer i ett stort samhälle så måste vi förvänta oss det här av en person. Annars så kommer det att bli lite problem. Mm. Om inte jag gör eller säger eller uttrycker mig eller anpassar mig eller kan läsa ett rum eller så vidare och så vidare. Samtidigt så blir det ju också lite konstigt. Alltså, för jag menar, om man är mer introvert eller extrovert. Mm. Eller, det blir ju på något vis...
Ganska, man säger så här borde man göra.
Ja, men det blir ganska tidigt, ganska negativt. Mm. Ja, men det blir ganska tidigt, ganska negativt. Alltid på, tycker jag... Det är alltid det extroverta som vinner. Klarar du av att föra dig bra socialt i ett rum, i ett klassrum? Säger det som förväntas av dig? Kan vara liksom, spela rollen som människa bra? Då är det check på den. Gör du inte det och är mer introvert och kanske uttrycker det på ett annat sätt, tar längre tid, eller då blir det väldigt snabbt lite negativt.
Ja, där kan man ju tänka sig att förändringar i samhället förskjuter tröskeln för vad som skulle kunna vara diagnostiskt eller inte diagnostiskt. Vi kommer väl in på det lite mer, men en sån grej skulle ju kunna vara grupparbeten eller verbala framställningar inför grupper som vi vet om att man har mer eller mindre lätt med. Och ifall det då tas in som någonting som läroplanen säger att man ska göra eller inte göra, så blir det en funktionsnedsättning när man inte klarar av detta. Och det är ju inte riktigt så det är tänkt. De här diagnoserna säger... I sin originalidé är det syndromala konstellationer som beskriver svårigheter som inte är tänkta för att ge pedagogiskt stöd eller inte är tänkta, ja, det är framförallt för att inte ge pedagogiskt stöd, men de har börjat användas som det på ett annat sätt.
Men hur kan man tänka då kring så här, just, alltså jag förstår att det finns ju en poäng med i en diagnos att beskriva en svårighet med någonting, för det är där man har problem med, där man behöver få hjälp med. Men liksom om man tänker... En person som är autistisk, kan det finnas en enorm liksom adults kunskap inom ett område, ett ämne eller en väldigt noggrannhet eller en väldigt liksom visuell liksom skarphet att man är bra på att se kanske när någonting blir fel eller sådär. Varför formulerar man inte det i diagnoserna? Är det just för att man tänker, vad behöver man hjälp med? Eller vad... För det blir, som du var inne på, det blir så negativt i hur man tänker kring diagnosen.
Precis, och det är nog för att det är inom ett medicinskt paradigm där man sysslar med olika nedsättningar, problem, svårigheter, sjukdomar etc. Men det här är ju människor som ska också fungera i ett samhälle och fungera framåt. Och det är därför utredningar när man tittar på detta alltid ska syfta till att ta fram utvecklingsvägar. Mm. Inte bara fokusera på du är dålig på det här, du är bra på det här, utan lyfta fram hur man ska gå vidare med det. It's turning, I don't
Du lyssnar på Hjärta och Hjärna.
En teori som man hade frångått redan när jag började plugga ett psykolog var den här idén om kylskåpsmödrar. Har du hört talas om det, Mia?
Ja, det bygger väl på som många andra teorier att allt är kvinnornas.
Ja, precis.
Allt är vårat fel.
Ja, allt är mammas fel. Ja. Det är modern som har felat.
Trampat snett.
Ja, precis.
Där någonstans.
Det blir så mycket så att ja. Man råkar trampa lite snett.
Alla bäckar leder tillbaka till oss.
Ja, verkligen. Mm. Men vi fick ändå läsa om den här teorin som Bruno Bettelheim, en psykiatriker, hade då hävdat att autism orsakades av känslomässigt kalla och avståndstagande mödrar. Och det skulle då enligt Bettelheim leda till en brist på värme och anknytning till barnet, och det skulle göra att barnet drog sig tillbaka in i sig själva, in i sitt skal, och utvecklade autism då. Och det är så mysigt då, som du säger. Att
mamma, ja, vad var pappa? Det beskrev inte Bruno något om.
Han var ute på sjön.
Ja, han var ute på sjön, ja.
Men vi vet ju såklart att det i alla fall inte ligger någonting, nej, i det här, utan att autism är en medföljd del av hjärnans sätt att fungera. Men kan det ändå finnas något i föräldrarnas förhållningssätt som kan påverka om ett barn utvecklar autism eller inte? Alltså jag är lite djävulens advokat här. Och det leder oss in på vårt första påstående. Autism påverkas av uppfostran. Är det sant, falskt eller mittemellan, Sebastian?
Om man formulerar frågan som att det påverkas av uppfostran, så är det nog sant.
Mm.
Men om man säger att uppfostran leder till autism, så är det ju falskt.
Mm.
Ja. Men det är väl klart att som alla andra barn så påverkas de av den miljön man är i.
Mm.
Men den leder inte till autism.
Liksom lite så här hur föräldrarna kan hjälpa ett barn med autism, lite hur följsamma de är, det spelar roll förstås.
Absolut, det spelar roll som med alla andra barn. Men om man ändå går tillbaka till den här frågan om kylskåpskalla mödrar, så är det ändå jätteviktigt att poängtera att autism på den tiden var ju ofta en individ med en intellektuell funktionsnedsättning med påtagliga stereotyper och repetitiva beteenden.
Just det.
Och den skuldbeläggning som mödrarna fick var ju absurd. Alltså, vi har ett rejält handikappat barn, och så får du höra att det är för att du inte kan knyta an till det. Och det skickar ju, både mödrar och barnen skickades till i bästa fall helt verkningslösa terapier. Och den där idén är inte död i världen idag, till och med i den upplysta delen, alltså i Frankrike, så lever fortfarande de här idéerna kvar i viss utsträckning hos en viss del av befolkningen. Man kan tro att det är förpassat till historiens skräphög, men så är absolut inte fallet.
Gud vad tragiskt.
Men jag tycker också det är intressant, för att jag upplever ju, det är inte säkert att jag har rätt i det, men även när det gäller, alltså det är ju roligt då, som han Bruno, att det skulle vara vårat fel, att vi har uppfostrat barn och inte knutit an och så.
Jag tittar på dig, Mia, nu, det är ditt fel.
Ja, det är mitt fel. Men då tänker jag också så här, om man tittar på hur det ser ut idag, så upplever ju jag att vad det gäller för i alla fall ADHD då, den diagnosen som jag har, att det är fortfarande inte alls lika utrett eller så mycket tankar kring hur kvinnors ADHD och autism ser ut.
Nej, precis. För det ser ju faktiskt annorlunda ut många gånger.
Ja, och eller vi kanske inte kastar sudd i huvudet på någon på lektionerna eller pratar eller river, alltså låter så mycket så att vi stör andra och därför får hjälp. För det är ju oftast den första anledningen till att man får kontakt med BUP eller hjälp i skolan. Utan vi kanske har ett inre kaos som ser ut som att vi sköter oss jättebra. Vi behöver ingen hjälp, men hon är så duktig. Men här inne rasar korthuset 24/7. Och det är ju sen, visar sig senare sen när man kanske bränner ut sig första gången eller så vidare. Så det är ju väldigt roligt att vi dels ska bära skulden för i så fall. Och att det finns kvar sådana tankar. Men sen också inte själva har fått något fokus på hur våran.
Och tjejer blir ju så himla bra på att maskera också. Det tycker man har börjat prata mer och mer om just kring när det handlar om liksom autism, att man försöker lista ut intellektuellt så här, hur ska jag agera i den här situationen, och så gör man det, så blir det väldigt så
andra
tar enorm energi liksom. Sa jag någonting dumt nu, vill de att jag ska gå hem
så här
nu,
istället,
var det där ett skämt,
och det där blir ju en jättestor kognitiv påfrestning såklart. Men om man också ska gå tillbaka till det här på varför kvinnor har varit förfördelade i diagnoserna och varför man inte har tagit tittat på det ordentligt, så har det att göra med att alla psykiatriska, nästan alla psykiatriska diagnoser är utprovade på män.
Ja.
Så vi hittar liksom en manlig beskrivning av det hela.
Mm.
Och det där blir ganska tydligt när man tittar på små flickor med autism eller andra tillstånd för den delen, är att de har som basnivå en extremt mycket högre social förmåga. En pojke med autism, om man får generalisera lite grann, så sitter den i ett hörn och är själv. Medan en flicka med autism mycket väl är med, men står lite utanför gänget och deltar inte, men är där. Så det är inte exakt lika lätt att se det.
Nej.
Lyssna på Hjärta och Hjärna. Och nu blir det nyheter.
Lokala nyheter i P4 Stockholm. Datorspel blir en allt viktigare del i den militära utbildningen. Och inom vissa områden så är datorspelare bäst lämpade för uppgifterna.
Det moderna kriget finns ju stora inslag av att vara en operatör och att kunna tänka liksom både taktiskt och strategiskt. Snarare än att det bara är viktigt att kunna lyfta tungt och springa fort.
Staffan Granberg är chef för Centrum för krigsspel på Försvarshögskolan i Stockholm. Och allt eftersom digitaliseringen ökar så tar dataspel allt större plats i officersutbildningarna.
Vi använder ju i första hand egenutvecklade spel. Och då har vi både traditionella kartbaserade spel. Och sen har vi även digitala spel som vi utvecklar en egen digital spelplattform.
Samtidigt lyfter Staffan Granberg fram Rysslands invasion av Ukraina där drönare används i större utsträckning. Och i det fallet kan det vara lika viktigt att kunna hantera en handkontroll som ett automatvapen.
Att ha liksom en färdighet i att operera saker via en skärm, det är ju det som de som kontrollerar olika typer av UAV-er gör. Det tror jag säkert att man har haft nytta av folk som har en sån erfarenhet sedan tidigare.
Reporter Peter Johansson. Problemet med så kallade valpfabriker och människor som samlar på hundratals vanvårdade djur blir allt större.
Det är så mycket tragik. Alltså, hundarna får ju fruktansvärt illa och människorna som har det här får ju också väldigt illa.
Per Leander är generalsekreterare på Hundstallet som nu slår larm om problemet med djursamlare.
Nej, men vi får ju in då stora mängder med hundar samtidigt och de kommer från fruktansvärt tragiska förhållanden. Och det är ett problem som vi upplever sakta men säkert växer dessvärre.
Han säger att det nästan alltid finns ett mönster av psykisk ohälsa hos de som har så många djur. Men det finns också en annan förklaring till ökningen.
Det är när det är kommersiella intressen som på ett sätt jag blir mest irriterad och förbannad på. Det finns dessvärre valpfabriker även i vårt land där det kan vara sådana liknande omständigheter. Då är det sällan så mycket som 100, men det är ändå orimligt många hundar på samma ställe.
Det är ett stort intresse för årets högskoleprov som skrivs idag. Totalt har 93 000 personer anmält sig för att skriva provet, vilket är den högsta siffran på över 30 år, rapporterar P4 Blekinge. Enligt Danny Backteg, presschef på Universitets- och högskolerådet, beror ökningen troligen på en sämre arbetsmarknad och större konkurrens om platserna på universitetet. Och så vädret som idag är växlande molnighet med en del sol. Möjligen kan någon snöby också passera. Dagstemperaturen 3-5 grader. Felix Enqvist heter jag. Nu fortsätter Hjärta och Hjärna.
Det här är ett program från UR.
Det här är Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
Lyssna på Hjärta och Hjärna med Jenny Jägerfeldt och Mia Skäringer Lazar.
En sak som jag tycker är knepig med autism är att liksom, en person som är, precis som du pratade om innan, som Bruno Bettelheim pratade om när han pratade om autism, liksom en person som kanske har en intellektuell funktionsnedsättning, inte har nästan något språk, kanske sitter och har sådana stereotypa beteenden med händer och armar eller sådär, eller gungar som man tänker mer åt. Nu var ju Rayman väldigt smart, men liksom, alltså ganska mycket nedsatt. Och sen en person som är jätteväl fungerande, som har förut kallade Asperger, det gör man inte längre, men att alltså, så väldigt väl fungerande, har arbete, familj, att det är samma spektrum är lite svårt kanske att ta. Jag tänker att för vissa som får en autismdiagnos blir det jobbigt att tänka sig att okej, jag jämförs också med de som har det så här svårt. Men det är ändå samma problematik fast i olika grad. Vet vi det liksom?
Vi vet om att det är samma problemkonstellationer som tar sig lite olika uttryck. Men sen så brukar man säga att as many cases as causes lite grann. Att det finns liksom inte en förklaringsmodell utan det finns en miljon olika förklaringsmodeller till varför det blir som det blir. Och det är klart att det inte är samma sak som leder till att du antingen har det väldigt, väldigt svårt och behöver hjälp på alla sätt i livet som ifall du startar stora företag.
Mm. Ja. Nej, den där regnskogen som jag känner med autism.
Och det är ju ett jättebrett spektrum. Mm. Och vi har ju gjort det här, vi har ju frågat föräldrar till 30 000 barn om de någonsin har upplevt ett autismkriterie. Och det är liksom
40,
eller om barnen har gjort det. Och det är så många som 40% som säger att de någon gång under livet har upplevt det. Så det här är liksom inte en demarkation. Alltså det är inte en skillnad mellan ha autism och inte ha autism. Nej, utan det är ett spektrum som leder ut till 40, 45, kanske 50% av befolkningen.
Om man då tänker kring hur arv och miljö spelar roll, hur kan man liksom, hur kan miljö eller uppfostringsstil då göra att man kan stötta en individ med autism att liksom hantera utmaningar eller utveckla sina styrkor och så?
Framförhållning, struktur i vardagen, det finns ju liksom inte ett universalrecept för detta, utan det ska ju också anpassas utifrån den individen. Autism är ju en, i grund och botten är det ju faktiskt en beskrivning på svårigheter, men det finns ju otroligt mycket mer i människan än så att säga bara autismen. Så det får man väl anpassa efter, men det är väl som med mycket annat, att vara lyhörd inför den unika individens behov. Om man behöver gå upp lite tidigare för att förbereda sig, man behöver lägga fram tandborsten, man måste visa bildstöd etc. Ja, då gör man det. Och för andra så är det inte alls det som behövs, utan då är det en helt annan struktur.
För att sammanfatta då den här frågan. Autism påverkas av uppfostran. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Då säger jag falskt. Alltså leder uppfostran till autism, då är det definitivt falskt. Men påverkas blir liksom, om man ska nu vara lite ord...
Kan förvärra eller förbättra såklart.
Ja.
Just det.
Got nowhere to go, got nowhere to go. Du lyssnar på Hjärta och Hjärna.
Mia, när du spelade in Mia och Klara, det hette Mia och Klara, eller?
Mm, ja, precis. Absolut.
För övrigt en otroligt rolig serie, jag kollade på några klipp här nyligen. Då hade ju din karaktär Anna då en relation med Klaras karaktär, nätverkstekniken och Christopher Walken lookaliken Rolle. Och han är ju en kille som inte alltid helt då kan leva sig in riktigt i hur saker blir för Anna, eller kanske inte alltid hittar helt rätt i sociala relationer.
Hallå Steven, me and girlfriend here today. Watch my job.
Kan man ta vilken mugg som helst?
Nej, eller? Du ska ta den med skimpanser på.
Mm-hmm. Vilken vill du ha då?
Min tid för fika är inte inne vad jag vet. Nej, det är den inte.
Och den här karaktären är gjord med väldigt värme tycker jag. Mm. Men tänkte ni att han skulle ha lite autistiska drag när ni skapade honom? Var det liksom en...
Nej, det Nej. Tänkte vi inte faktiskt. Jag tror att vi var ju alltid, vi iakttog ju mycket av egna, både pojkvänner genom åren och andras män. Och liksom våran bekantskapskrets och tog ju ut de dragarna som vi tyckte var roliga. I det här med byxorna, ska de vara högt uppe, över buk eller under buk. Och att han var så oerhört fyrkantig medan hon mer var så här, men snälla, kan du inte bara vara lite mycket av sånt som kan uppstå i en relation? Med rent basic manligt och kvinnligt.
Ja, visst.
Men när vi drog ut det och liksom silade i sansen ur det så blev han med Klara spel väldigt så.
Mm.
Och väldigt så fyrkantig. Men det var någonting jag tror vi upptäckte. Vi tänkte liksom inte så att vi skulle ge honom en diagnos, utan
nej,
han formades av
vårat
knådande.
Ja,
så blev han lite. Och med rösten också tror jag det blev att det blev väldigt liksom så här. Vi pitchade ju ner hans röst. Och Klara har ju också liksom den, hon spelade honom så i motoriken som väldigt stel helt enkelt.
Just det. Ja. Det känns också som att han har lite specialintresse när han kommer
det
och ska
det kom ju sen.
Gratta jag tror att, Anna på födelsedagen, så han har förslag om olika fordon.
Han ska titta på ställt, såna gamla krigsfilmer och flygplan eller vad det är. Nej, men jag tror att det kom, det blev framträdande senare sen när vi såg att han hade blivit lite autistisk, men det var ingenting vi liksom hade tänkt från början. Så.
Nej, jag fattar. Och även Raymond då, som vi nämnde i början, han har ju också lite olika specialintressen. Han är väldigt intresserad av matematik och räkna och sådär. Det är också som en slags savantförmåga. Så. Det här leder oss i sin tur i alla fall in på om det verkligen ligger någonting i det här. Personer med autism har specialintressen. Är det sant, falskt eller mittemellan?
Det är nog mittemellan.
Mittemellan. Mm. Vill du utveckla?
Ja, alltså specialintressen kan ju också vara att man tycker om att göra en viss sak, men inte nödvändigtvis för att man har ett intresse utav det, utan för att det får en att må bra. Och där har man ju till exempel uppradningar och liknande, men sen finns det också de som har särpräglade specialintressen, som till exempel skulle kunna vara att man tycker om tåg, man tycker om telefonkataloger, eller att man har ett jätteintresse för djur. Du lär dig allting om grodor. Och när man pratar om de här savantförmågorna så är det ju förmågor som är extremt mycket högre än din vanliga funktionsnivå.
Mm.
Och det finns ju många exempel på det här. Det finns de som lär sig prata isländska flytande på en vecka. Eller att man skickas upp i en helikopter ovanför London och så får du titta på det en kvart och så kommer du ner och så kan du rita en helt perfekt tavla av det. Just de här savantsakerna, de här exceptionella förmågorna.
Mm. Det är väldigt fascinerande.
Det är väldigt fascinerande, men det är inte speciellt vanligt.
Nej.
De är inte alls så vanliga och jag, neurologiskt sett så har jag ingen aning om vad som händer i hjärnan när det går. Men det är ju små nycklar till förståelse för kapaciteten som de här individerna har. Det finns ju, det behöver inte ha autism för en extraordinär förmåga heller. Men jag tror att lite av mystiken ligger i att det är sån jätteskillnad mellan individens funktion i vanliga fallet och den förmågan.
Mm. När det handlar om savant.
När det handlar om savanter. Mm. Och sen specialintressen, ja det har vi lite till var mans tycker jag. Vi har väl, jag sitter och tittar på gamla längdskidlopp från 80-talet som inte
alltså, jag har verkligen specialintressen. Ja. Alltså mystiken tätar här. Men jag tycker att de går i cykler för sig. Nu är jag väldigt intresserad av tvillingar och så här, arv och miljö och vad är det som kommer från vad och så här. Och sen kan det vara liksom, ja, inte romarrike kanske, men det kan vara någonting annat som plötsligt så här, gud vad intressant med det här. Mm.
Men det kan ju vara väldigt tydligt hos barn.
Ja.
Alltså jag känner flera barn, också för att jag är intresserad av just de där grejerna, som då utmärker det ju sig så tydligt. För när man är barn så ska man ju ändå kunna leka ihop och du ska ju kunna tycka att det här är intressant och så. Men där kan man ju verkligen se när barn har specialintressen. Mm. För då ska du prata om detta. Mm. Och du ska leka på det här sättet. Och det är bara den här som ska vara med när vi leker. Ja, så kommer det in en till och ska leka och börja styra om leken. Då blir det jätteproblematiskt. Och gärna barn, de här barnen tycker om att leka med vuxna. För då kan de styra leken. Och då kan vi leka den här. Då kan man till och med få höra att du ska säga det här nu. Mm. När jag säger det här.
Och sen man freestylar lite och då är det fel.
Ja, men precis. När man blir äldre så lär man sig ju lite grann att börja kompromissa och att förstå att ja, men de tycker inte det är kul om jag bestämmer den här leken jämt eller bara leker det här eller så. Och då kanske det där luckras upp, men jag tycker ändå man träffar många barn som kan ha det där.
Och då är det viktigt att säga att man kan ha väldigt mycket av det här utan att det är ett problem. Det är en ganska normal fas för till exempel en treåring att vilja bestämma, du ska göra detta, du ska säga detta, du ska berätta en saga som innehåller det här och det här. Men om man inte slutar med det och att allting kretsar kring
det. Och att det blir utbrott.
Och det blir utbrott under lång tid och att det blir problem och konflikter på förskolan och i hemmet i flera olika situationer. Då kanske man kan börja närma sig att det finns ett problem med det. Men man ska inte patologisera heller en normal utveckling.
Nej, precis. Man har ju alla grejer.
Jag säger inte att du gör det.
Jag förstår. Jag menar det att det är precis då, precis som du säger, när man märker att det inte släpper. Ja. Att det fortfarande är vad det nu kan vara för intresse. Mm. Och att det liksom inte går att luckra upp det där.
Nej, precis. Att det inte blir
då blir det ju svårt.
Ja.
Plus att det också är någonting som man ser. Det är ju väldigt vanligt med uppradningar. Att man ska leka på ett specifikt sätt. Att nu i ett års tid har vi bara lekt med den här leksaken. Det är ju ett väldigt vanligt förekommande fenomen. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need. Our fate, I'm yours.
lyssna på Hjärta och Hjärna.
Jag vet inte om det är liksom en myt eller om det är sant just att de här specialintressena som de är ganska återkommande då, så tåg och tågtabeller eller flygplansmodeller eller typ Harry Potter och Star Wars och sådär. Vad är det som gör att det blir just de sakerna som blir, alltså, eller är det bara
en
myt?
Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt.
Varför är tåg så vanligt, om det nu är vanligt liksom?
Tåg är vanligt, och varför det är vanligt, ja, men det har väl med, jag vet faktiskt inte, men jag skulle gissa på att det har med förutsägbarhet att göra det.
Ja.
Du vet vad de är, det finns olika modeller, modellerna har olika nummer och namn, du har en liksom en tidsaspekt, de går vid ett visst tillfälle och de är tillgängliga,
ja.
Alla kan gå ner till en tågstation och se tåg.
Det finns mycket information också om man kan, eller?
Ja, jo.
Det är säkert lätt för om man är förälder till ett barn också att stimulera det intresset, ja, ja, ännu mer. För hittar man något som funkar då, om man har ett sånt barn, så är det klart, då hade jag också stått på tågstationen och rabblat tabellen. Man gör, ja, ju visst, allt för att få den här lilla människan, ja, att känna sig, ja, bekväm, verkligen, i livet, om man säger.
Jag har ju haft patienter som älskar brödmaskinen på Lidl, som kan gå ner dit och titta när brödet hackas upp. Det finns ju en maskin som stoppar du in och så tjuff. Det har ju någonting att göra med förutsägbarhet.
Ja, jag kan förstå det också.
Ja. Jag förstår att det finns något lugnande.
Ja, men
det
också,
liksom,
jag kan förstå det ännu mer ju mer upptrissat hela vårt samhälle blir att, eller titta på en tvättmaskin.
Mm.
Alltså centrifugering. Nu kommer den här centrifugering. Alltså man vet vilket program man har satt på.
Mm.
Och så har det ett visst, alltså det finns ju någonting.
Och där kommer nog in en könsaspekt i det hela också. För pojkar är ju mer systematiska. Och de här sakerna vi tar upp som tåg och brödmaskiner och husbilar och liknande är ju klassiska pojkaktiga intressen.
Mm. De är mer systematiska. Alltså då by, liksom,
by
alltså,
the book så är det man, så. Inte lika empatiska och inte lika duktiga på social förmåga. Mm. Men det finns en annan systematiseringsförmåga i pojkar generellt än vad det gör i flickor.
Men hur ser flickors specialintressen ofta ut om du skulle, liksom, vad brukar det röra sig kring?
Det jag har erfarenhet är kring djur, hästar framförallt. Mm. Man är väldigt omhändertagande kring hästar. Det har med, när du tittar på leken som små flickor har, så innehåller de exakt samma element som det gör med en flicka utan autism. Mm. Man tar upp dockan, du nattar den, du ger den mat och så vidare. Men sen så börjar leken om igen. Så efter en kvart så ser du nästan samma sak igen. Det utvecklas inte riktigt så som man hade kunnat förvänta sig. Men där har vi också, det är ju en högre social eller omhändertagande förmåga beroende på hur man ser det, som är svårare att upptäcka och lite mer accepterad.
Så Sebastian då, för att sammanfatta och runda av det här påståendet. Personer med autism och specialintressen, är det sant, falskt eller mittemellan?
Mittemellan.
Nu har vi slagit hål på den här myten om att autism beror på kylskåpsmödrar. Den myten har vi slagit hål på för länge sedan i och för sig. Men det finns en annan idé eller myt eller tanke som handlar om att personer med autism har svårt att leva sig in i folks känslor och tankar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Falskt.
Falskt. Kan du utveckla?
Och då, men det har ju
det
att göra
är
med
vitt spridd. Ja.
Och då har det att göra med hur vi definierar empati och vad det egentligen är. Och om vi tänker oss att det är att man känner igen en människas känslotillstånd och sen svarar an på det på ett adekvat sätt.
Mm.
Så kan vi också dela upp det här i någon form av kognitiv och affektiv empati, där den kognitiva är liksom förmågan att känna igen det och svara an. Och den affektiva är faktiskt att känna och delge och liksom, vad ska man säga, överföra,
svara an på.
Och då kan ju den kognitiva bitvis vara svårt, för det är ju svårt att läsa ansiktsuttryck för vissa. Det är svårt att känna av. Men sen när man väl har kommit in i det och förstår vad liksom, hur är den andra människans sinnestillstånd, så skulle jag säga absolut inte.
Nej.
Det är inga svårigheter. Det är väl kanske den första identifikationen som gör det lite problematiskt. Mm. Men sen att känna in och respondera korrekt är det nog inga problem med. Jag skulle nog säga att det är tvärtom. Väldigt många av de här människorna, det finns ganska bra forskning på det som visar att det kanske till och med är mer affektiv empati hos de här individerna än vad det är hos de som inte har den här konstellationen av svårigheter. Och det tycker jag också blir uppenbart när man träffar patienter som bryr sig så oerhört mycket om vad deras vänner tycker och tänker och hur de mår framförallt. Så nej, den myten kan vi slå.
Det fick jag redan liksom när jag jobbade på BUP 2003 när man pratade om det, att ja, men, svårt med empati. För det var ändå som någon slags sanning att man pratade om att så här, ja, men, det är svårt med inlevelseförmåga och så. Men det är jättebra den här urskiljningen som du gör. Men då tänkte jag verkligen så här, särskilt ja, när jag började ifrågasätta det var det så här, när vi hade några flickor som jag utredde och de var så himla engagerade till exempel i djur då, eller i någon docusåpa-serie eller i sina vänners mående. Alltså så här verkligen, de kände så starkt, det var så starka känslor. Mm. Och då tänkte jag så här, men det här är ju inte en liksom, empatisk brist. Men det är intressant det som du säger då, att det ena handlar om att så här, okej, läsa av. Och sen att svara an. Men kanske också att man svarar an på ett lite annorlunda sätt då ibland, eller?
Ja, men det kan man väl säkert göra. Det kan väl eventuellt bli lite styltigt. Det kan eventuellt kanske inte passa in helt. Men just den här emotionella resonansen inne i människan. Ja. Där finns det väldigt lite belägg för att den skulle vara nedsatt. Mm. Utan det verkar snarare sagt vara åt andra hållet.
Varför tror man där? Eller varför har det liksom spritt den här idén? Eller liksom...
Jag tror att det är för att det kanske är svårt med det här initiala att svara an. Och då kan det vara väldigt lätt att tänka att ja, men han eller hon bryr sig inte riktigt. Men det verkar inte finnas något sådant. Sen är det ju naturligtvis som så, empati existerar ju på ett kontinuum hos alla. Vi har mer eller mindre och individer med autism har också mer eller mindre. Mm. Och kanske... Jag tror att om Rain Man har haft en effekt på det hela så finns det ju andra filmer som liksom har porträtterat psykopater och liknande och som har blandat samman de här begreppen. Men det finns, vi gjorde en studie för många år sedan där vi tittade på om våldsbrott var överrepresenterade i den här gruppen, vilket man hade förväntat sig om det var en, ska jag säga, reell empatibrist. Mm. Och det var det inte.
Nej.
Och det var baserat på jättemånga människor.
Men om vi ska sammanfatta det här sista påståendet då. Personer med autism har svårt att leva sig in i folks känslor och tankar. Är det sant, falskt eller mitt emellan?
Falskt. Men jag tror, alltså, om man får säga en sak som är viktig i det här, så brukar vi ofta prata om att autism är så oerhört heterogent. Det är så jättestora skillnader. Jag tror att det är väldigt viktigt att hålla i åtanke, speciellt i de här tiderna som många har diagnoserna. Vi brukar säga, har du träffat en person med autism så har du träffat en person med autism. Det är svårt att generalisera allt för mycket.
Sammanfattningsvis i det här avsnittet om autism så har vi fått veta att autism inte påverkas av uppfostran utan att det är främst genetiska aspekter som spelar in. Personer med autism har inte nödvändigtvis specialintressen även om det finns de med diagnosen som kan ha ökat fokus, kunskap eller intresse för ett specifikt fenomen. Och personer med autism har inte svårt att leva sig in i andra personers känslor eller tankar, men sättet man uttrycker sin medkänsla eller empati på kan se olika ut, så som det gör för de flesta av oss.
Och medverkade gjorde Sebastian Lundström, psykolog och docent i barn- och ungdomspsykiatri samt forskare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Göteborgs universitet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Mia Skäringer Lassar. Ljudtekniker Christer Orreteg, producent är Siri von Malmborg och exekutiv producent Magnus Sjöström. Hjärta och hjärna produceras av Filt för UR.
Det här är ett program från UR.
Det är klart att det är svårt och det är tråkigt och lite pinsamt att tvingas erkänna för sig själv, men framför allt för andra. Jag har inte råd.
Är det algoritmernas fel att svenskarnas skulder har fördubblats?
Tycker inte bara vi ska prata om unga. 40-plussare på Instagram, alltså det är ju livsfarligt.
Lyssna på Fabriken på UR Play.
Det här är P4, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Tre män har anhållits efter gårdagskvällens polispådrag i Malmö då minst 10 handgranater hittades i en ryggsäck i Västra hamnen. De tre är misstänkta för synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och polisen håller förhör och analyserar även viss kameraövervakning i området. Fackförbundet Sveriges lärare säger nej till det slutbud som Sveriges kommuner och regioner och Sobona la fram igår. Facket vill se en reglering av lärarnas arbetstid så att det blir bestämt hur mycket som ska läggas på planering, uppföljning respektive undervisning. Och det är nödvändigt för att minska lärarnas höga arbetsbelastning, säger förbundsordförande Anna Olskog. I Myanmar har nu över 3300 människor bekräftats döda efter den kraftiga jordbävningen där för över en vecka sedan, rapporterar statliga medier. Byggnader och infrastruktur förstördes i stora delar av landet och enligt FNs uppskattningar kan över 3 miljoner människor ha drabbats av skalvet. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De tullar som USA infört skakar om världsekonomin och vissa talar om risk för depression. Klart är i alla fall att världens ekonomier kommer fortsätta ta skada av de senaste dagarnas börsras. Det säger Fredrik N.G. Andersson som är nationalekonom på Lunds universitet.
Det är ganska tydligt och vi har byggt väldigt mycket av vårt ekonomiska välstånd just på att man kan handla med olika länder. Så att vi producerar det vi är bra på och så producerar andra länder då det de är bra på så handlar vi med varandra. Och om alla länder skulle producera precis allting själva då måste vi producera saker som vi inte är bra på och då blir det dyrt och så blir det sämre. Så den här typen på tullar är väldigt, väldigt skadliga för världsekonomin. Och det som är intressant är att det är särskilt skadligt för USA. Så det här är ju ett självskadebeteende av historiska proportioner.
Och nu pratar man då om att det här skulle kunna kasta in världen i en ny lågkonjunktur. Vad skulle det innebära?
Ja, vi har ju varit inne i, inte minst i Europa, i en lågkonjunktur nu de senaste åren. Och när man inför den här typen på handelshinder så är det rimligt att förvänta sig att den här lågkonjunkturen fortsätter ett tag till. Sen är frågan hur allvarligt blir detta? Och det är egentligen ingen som vet, för det här är en helt ny situation. Det är inget land som har betett sig på det här sättet i modern tid. För Europa så är det ju inte jättestora siffror nödvändigtvis vi pratar om. Så det blir en förlängning av lågkonjunkturen, men det blir ingen depression enbart av detta.
Nationalekonom Fredrik N.G. Andersson intervjuad av Elias Wahlberg i P1 Morgon. Det väntas sol som ut med Östersjön och i Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby idag. Från i sydväst knappt 10 plus ner till 0 i norr. Ekot med Julia Brynolfsson.
P4 Dokumentär.
Hon blev Beatrice Dahlén med hela svenska folket.
Vad säger de att hitta på något trevligt tillsammans ikväll?
Men vid sidan om rederiet så hade hon en helt annan passion.
Hur kan man bli så galen att man samlar på insektstoner?
Det här brann hon för riktigt.
Hör om Gabby Stenbergs resa in i insekternas musikvärld.
Ja, min fråga då är detta musik?
Du lyssnar på P4 Dokumentär. Jag heter Tommy Jönsson.
Om man ropar ut i skogen får man svar. Hjärtat ropar nu och ber ju om din kärlek.
Men du viskar bara skälmst ut i mitt öra. Du får höra ekot svar som kanske skall dig lycklig göra.
Om man ropar ut i skogen får man svar. Trasten sjunger nu i kvällen om sin kärlek.
Och när skymningsnatten faller över skogens gröna snår kan hända då all ekot gå till väntan lång med svaren.
Det här är P4 Dokumentär om Rederiet Stjärnans dolda passion. Det handlar om en skådespelerska från förr som lämnade rampljuset och hittade någonting helt annat.
Det är alltså den 2 augusti 1975 och jag har fått en stor humlehona.
Jag har lånat hem 3 lådor fulla med gamla ljudband. Det är kanske 100 kassetter och uppåt 50 rullband.
Det här är fascinerande ljudet av den där insekten som jag inte vet vad det är.
Det är Gabby Stenbergs gamla inspelningar.
Humlorna små över ängarna går. Humlorna små, humlorna små.
Kommer ni ihåg Gabby Stenberg? Det var hon som spelade Beatrice Dahlén i Rederiet.
Vad säger de att hitta på något trevligt tillsammans ikväll?
Jo, ska vi gå ut och äta en bit?
Ja, vi kan ha lite mysigt här hemma.
Redarkungen Reidar Dahléns fru i den här stora såpoperan som rullade mellan 1992 och 2002.
Ja, men det är ju trevligt att samla familjen.
Ja, alltså, Gabby spelade också Reidars tidigare fru, Elinor. Hon som hoppade över bord i första säsongen och var tvillingssyster till Beatrice. Men strunt i det. Rederiet, det var finalen på Gabby Stenbergs andra karriär som skådespelare. Långt, långt tidigare, på 40- och 50-talet, så var hon en tjusig filmstjärna.
Osvald Berg, hörde du vad jag sa?
Som grälade med Jarl Kulle i komedier som Fröken April från 1958 till exempel.
Jag är trött på det här, på dina eviga lögner och dina fruntimmershistorier.
Hon var ett stort namn på teaterscenerna och sjöng in ljuva sånger på stenkaka. Och så var hon operettprimadonna. Som när Ingmar Bergman regisserade Glada änkan på Malmö stadsteater 1954. Men allt det där tog slut. 1962 lämnade hon showbusiness och var borta i 23 år. Och någon gång under de här åren så hittade hon en annan passion.
Här följer en inspelning på en kromatisk, uppåtgående skala. Skalan är till största del på en enkel kassettbandspelare upptagen ute i naturen. Jag, Gabby Stenberg, kock, är medveten om att en del av ljuden intonationsmässigt inte är helt perfekta.
Jag lyssnar igenom Gabbys gamla band. Det äldsta är daterat 1974.
Ostrukna ass, en geting. A, en motorbåt. B, en mygga.
Hon räknar upp ljud som hon har spelat in.
Sis, en humla.
Och vilken tonhöjd de har.
Efter detta följer en sekvens tonmässigt ej analyserade vattendroppar, snarkningar, samt en djuk med hicka. Så var det slut från börsnoteringarna. Yours kindly, Gabby.
Och sen brakade det loss. Massor med entoniga brum och surr.
Ja, det där var muandet från en gammal kossa. Och sen så kom det ju med lite mer.